Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Att ta tåget borde vara det billigaste och mest bekväma sättet att resa i Europa. Jag heter Jakob Dalunde och jag kämpar varje dag för fler nattåg och att det ska bli lättare att boka tågresor i Europa. Det här meddelandet är sponsrat av Det Gröna, EFA, Europaparlamentet.
Vad blev det här nu då?
Ja,
det blev ännu en podd.
Men jag tror att den här blev ganska...
Jo.
Eller?
Lite ångest för början bara när vi hänger ut mig som ett psycho cowboy.
Psycho cowboy girl.
Cowgirl.
Psycho cowgirl.
Sa jag att jag fick nackspärr för att jag nös av det sagt?
Ja. Vet du vad jag känner? Jag har så mycket att prata om det här avsnittet.
Ja, jag kan luta mig tillbaka då. Jag har ju nackspärr. Så jag sitter ju som han veckans macka, den här professorn.
De som lyssnar, de vet ju inte det här. Men i den här studien så finns det två superhärliga fåtöljer. Men sen finns det också ett bord för de lite mer seriösa personerna.
Ja, det är
som kanske
vi.
Som behöver lägga upp kanske lite sådär... Inte vet jag, har de mindmaps över avsnitten? Jag vet inte vad de gör, de har massa dokument.
Ja, det måste de ju ha.
Ja, men jag känner idag, kanske borde sitta där istället.
Ja, det är så mycket du vill prata om.
Men jag skulle behöva en mindmap, för jag är så, du vet, det kan bli lite hur som helst.
Okej, okay. Jag är spänd. Mm. Det känns som att du är lite arg på mig idag.
Va?
Nu när vi spelade in sponsen.
Nej.
Det är kanske bara jag som är extra känslig.
Det måste verkligen vara det, jag har längtat efter att du skulle komma. Sen kom du ju sent.
Jo.
Så då snackade vi skit om dig.
Nej, vad sa ni? Kan ni säga vad ni har sagt?
Vi pratade om julfesten.
Nej! Okej, för lyssnarna, ni hänger väl med. Men vi hade ju ett julbord på Perfect Day. Det är kul, får jag säga en sak.
Ja.
Att vi i förra podden satt och pratade så mycket om att jag skulle göra tecken till dig när du var för mycket. Och du sa också, du sköter ju det alltid, Hanna.
Jag vet.
Jag nästan, Johan, kan du lägga in en kort snutt när Nia säger, du sköter ju alltid, Hanna.
För du sköter alltid jättebra.
För du sköter alltid jättebra. För du sköter alltid
jättebra. Klipp till julfest.
Alltså bara det här. Det är så mycket jag vill plocka från den här godispåsen.
Ja.
Börja du.
Jo.
Först vill jag säga... Nej. Jag kan säga så här. Dagen efter skickar Hanna en lista till mig på alla hon måste be om ursäkt.
Ja, det var inte få. Så här. Middagen med Perfect Day gick bra. Jag hade en hedersplats bredvid Alex Schulman. Mm. Och jag har ju alltid lyssnat på Alex och Sigges podd. Alltså jag har ju träffat honom, jag intervjuar han i andra sammanhang. Så jag är lite halvbekant. Och han brukar gå in på mina live på Instagram och skriva, är det här innehåll? Alltså det känns som att han roastar mig lite. Uh-huh. Och jag tycker att han är den roligaste jag vet. För jag säger bara två saker som är det roligaste han någonsin har gjort. Ett var när alla la upp en bild på Caitlyn Jenner. När hon precis hade kommit ut som kvinna. Eller vad man ska säga. Ja. Och det var ju så här, hon var hyllad överallt. Och det var ju jättestort av henne. Och, liksom, ja. Och det var ju så uppenbart att så här, ja, men du vet, Pernilla Wahlgren la ut det där Vanity Fair-omslaget. Och då skriver, så lägger vi det Alex Schulman ut samma och skriver bara, tunt.
Jag vet!
Men det krävs ett mod! Alltså, och så skriver jag alla de här jävla svenska kändisarna bara så... tror att de gör en jävla tjänst för trans-Sverige.
När Notre Dame brann.
När Notre, det är det andra.
Ja, äntligen.
Äntligen. Ja, han är alltså, och så jag hatar ju alla som är så här, en mobbare. De fattar ju inte. Gud, jag blir så. Men ni som lyssnar på den här podden, jag hoppas att ni förstår hur kul Alex Schulman. Ja, i alla fall, jag satt bredvid honom. Det gick bra, men det är klart att man blir lite nervös. Tänker så här, okej, och jag såg också sån dåligt bordsdam, känner jag. Du vet, jag bara...
Han var inte helt nöjd med namnet på våran podd. Så
han sa att det var ett plus namn, så rätt. Då frågade jag, men du tycker liksom Alex Sigge så jävla mycket bättre. Nej. Ja,
För Alex Schulman är ju verkligen målgruppen för den här podden.
Han frågade också, för jag sa ju så här, du måste lyssna på podden. Jag sålde in den. Han bara, men vilket avsnitt ska jag börja på? Alla är bra. Det är jättebra, allting. Jag bara, okej. Han kommer ju aldrig lyssna. Men i alla fall.
För jag kan säga, det som räddade mig, det var ju att jag satt inte med några som jag riktigt kände. Så jag var ju tvungen att skärpa till mig. Och det räddade ju hela min kväll. Jag var ju tvungen att vara trevlig och inte bara liksom hälla i mig snaps.
Okej. Jag hällde i mig snaps. Mm. Hallands fläder rakt ner i tarmen.
Också att du sjöng den otroligt misslyckade snapsvisan igen.
Ja, men jag var ju tvingad! Vår klippare Johan sa ju, så nu sjunger du, den är som hårdast. Då såg jag bara att Alex satt ju med händen, eller med huvudet begravt i sina händer och skämdes. Ja. Så det var väl det. Sen blev det som det alltid blir för mig.
Mm.
När jag blir packad, det här vet ju du som har varit med mig. Oh. Folk ska dansa efter min pipa.
Oh ja.
Jag ska bestämma. Alla ska vara med. Mm. Alla ska leka lekar. Alla ska göra precis som jag vill i den sekunden. Och det ska jag högljutt berätta.
Absolut.
Emil Persson, som jag också är, det är en kompis med mig. Det är ingen gammal vän, utan det är väl ändå en ganska ny bekantskap. Vi har gjort lite jobb tillsammans och så. Träffats ganska mycket senaste tiden. Jag inbillar mig att han tog om mig. Nu efter den här kvällen är jag ganska säker på att tycker han om mig. Jag vet inte. Men han fick ju inte göra som han ville den här kvällen. Mitt mål.
Ingen fick.
Nej, ingen fick. Men framförallt var ju mitt mål inställt på Emil. Han var en av dem jag var tvungen att smsa dagen efter. Var så här, vet du, varför skulle jag bry mig om varenda steg du tog? Vi skulle ju leka pekleken och jag var så här. Emil! Var kommer du hit? Vad är det? Alltså, han fick ju inte göra som han ville hela kvällen.
Jag kan berätta också vad han hade på sig. En kort, liten vippig klänning och höga cowboy boots. Och det enda jag ser är att du galopperar fram och tillbaka här inne på Perfect Day. Alltså på riktigt. Jag sitter i en soffa och pratar med olika människor. Jag ser hur du bara springer fram och tillbaka med de här benen. Och det är också så här, när jag ska gå hem, då kommer Emil Persson och bara, förlåt. Jag bara, va?
Till dig?
Mm. Då har du skällt ut honom också för att du har sagt att han var jätteotrevlig mot mig.
Han var det! En sekund hörde jag att han var det. Och det, du vet hur protective jag är med mina vänner. Protective. Jag tror att jag har paparazzi på den.
Jag måste missa den sekunden.
Jag tror att jag inbillade mig också. Jag har ingen aning. Men vad fint att han bad om ursäkt. För någonting jag inte hade gjort.
Mm.
Ja. Nej, men så att han var ju i skottgluggen, så att säga. Det var han bland många. Jag skällde ut någon annan person. Men var jag också inte, för dialog jag hade som bakisångest.
Mm.
Och då skrev du till mig, det finaste en kompis kan skriva.
Mm.
Hanna, du var väldigt rolig.
Du var så kul.
Vet du, jag fick liksom, det var en mening. Jag liksom höll så hårt i den meningen när jag låg där med handsvett, kaninpuls, en ridande kemisk
ångest. Nej, men jag tyckte att du var jättekul, för jag kände mig inte alls så värst rolig. Alltså, du vet, jag var ganska nykter, jag borde gått hem för länge sedan. Från den här efterfesten.
Ja, men du kände väl att du måste ha koll på en galopperande kvinna.
I cowboybootsen.
Vad gjorde det som var kul?
Nej, men det var bara... Ja, du var bara jätterolig.
Mm. Men vad pratade ni skit om? Vad sa ni? Du sa ju att du satt här i soffan.
Ja, men precis. Nej, men när jag kom idag så kikade jag ibland säljarna. Jag bara, vad roligt det var. Sista timmarna på festen, och då så gjorde alla, du vet, den här, för det var ju lite märklig stämning. Du skapade jag
intriger.
Am I the villain,
eller vad säger de?
Det är så svårt att återberätta sånt här. Men det var
Vi kan berätta för lyssnarna bara att det ena och det andra hände, och Hanna Persson var i centrum av allt.
Ja.
Jag stod med min dirigentpinne.
Ja, du skrek jättemycket också.
Skrek jag?
Ja, du skrek. Jag hörde dig liksom. Ja, exakt så där. Ja, det var, och sen så vill jag säga en annan sak om det här julbordet.
Det var ju väldigt fint ordnat.
Det var så otroligt fint ordnat. Och jag har varit på, man har ändå varit på många julfester och jobbat på företag i alltså, nu är jag är ändå 35 år. De som jobbar här är så gulliga.
Jag vet, jag håller med.
Och det är verkligen, alltså det är unikt. Att man får känna sig välkommen. Alltså, så det ska de vara jättestolta över. För att, som sagt, jag har varit med om det ena och det andra. Det har alltså funnits när jag inte ens velat gått på julfesterna på företag jag har jobbat.
Nej, men jag håller med. Det är ju så här unikt vad folk är trevliga.
Det är jättekul att vara med.
Också väldigt fint tal som hölls på julbordet.
Hanna och Amanda och vdn Carolina höll ett jättebra tal. Så vi fick också känna oss delaktiga.
Ja.
Du och jag fick gåshud.
Ja, ja, ja. Vi satt där. Nej, men det var fint.
Du, Hanna.
Ja?
Vår goda vän Tradera är ju sponsor även denna vecka.
Tradera.
Har du sett att de har ju en ny funktion?
Pratar du om resell eller?
Funktionen för oss som gör felköp, skulle jag säga.
Det är som, har de kommit på den här funktionen efter dig, eller?
Efter dig. Jag gör aldrig felköp. Nej, men så här. Du köper ett par, till exempel ett par skor. Mm. Och det är ju svårt med, för man kan ju inte prova på att Tradera.
Nej.
Och så får man hem dem, och så kanske de är för små. Då trycker man bara sälj vidare under dina köp i Tradera-appen. Ja, jag har Tradera-appen nu för tiden.
Det är bra det.
Och då blir den annonsen uppladdad igen, och den ser exakt likadan ut som annonsen när
man sitter och håller på att ta nya bilder och sådär. Ja, gud vad smart.
Så skönt för alla er som är nojiga för de här felköpen. Det är så smidigt att sälja vidare.
Alltså, finns det någonting som Tradera inte gör bra? De måste ha så bra strateger, eller du vet, så bra produktutvecklare. Så det vill jag verkligen ge dem. För det kommer liksom nya funktioner som gör det så smidigt för oss. I slutändan. Kredd till er som jobbar på Tradera om det är någon som lyssnar på den här podden.
Ja, och kommer ni ihåg nu att vi ska ju försöka tjäna pengar. Vi ska ju spara ihop nu pengar för vi ska göra någonting med våra Tradera-affärer.
Jajamän. Vi har ju någon tusenlapp där nu. Jag ska faktiskt fylla på min butik om några veckor.
Men vet du, apropå våra nya Eras. Ja. Nu blir det rens för mig igen. Alltså jag har en sån stor hög. Tradera-butiken ska fyllas på.
Jag ska väl bara klä mig i svart nu då, när jag ska vara så sval.
Nej. Jag ska göra mig av med alla svarta, så du får väl kläder, så får vi köpa dem då.
På din butik. Tack Tradera, we love you.
Tack.
Du, vet du vilka Eden Silva och Miriam Björklund är?
Nej.
Nu sitter du ner. De är riktiga tennisproffs, och tennis är världens snyggaste sport, eller?
Jo, och det är väldigt inne med tennis nu också.
Det är så inne.
Estetiken, allting. Ja. Alltså.
Och våran sponsor, Maria Nila, de har ju alltid
stolta ambassadörer.
Ja, de har alltid fingret på pulsen, märker vi nu. För nu så är Eden Silva och Miriam Björklund frontfaces för kampanjen The Perfect Match.
Vad är det de frontfacear, så att säga?
Jo, det är att du och jag har ju redan gjort det här då, eftersom att vi är ju ambassadörer. Vi har hittat vår perfect match. Vi har hittat vår perfekta hårvård.
Ja, ni vet väl det. Alltså, är det någon som, Hanna, vad använder jag för shampoo?
Ja, True Soft.
Ja, och du använder ju Volume.
Jajebus. Ibland använder jag ju också Silver. Det vet jag också. Och jag gillar ju den här, jag brukar ha den här lilla boostmasken Silver, tycker jag är väldigt bra för, så att inte mitt hår blir hö. Liksom.
Ja, ja. Och nu så har de ju, nu. Alltså de har ju årets beauty bags som de alltid har.
Ja, de är så underbara. Och ge bort i present också.
Jag vet.
Och årets sådana här beauty bags kommer ju då i Maria Nilas bästsäljande serie. Alltså den här Soft då, Heal och Volume. Så att din och min finns ju då, Soft och Volume. Jag tycker verkligen att ni bör testa de här, för att det är väldigt prisvärt. För i årets beautybag så får man ju en full size shampoo och balsam, plus det i travel size och en fin necessär för 599 kronor. Och värdet är ju egentligen över 1000 kronor. Så att det är ju en väldigt bra deal.
Precis, alltså jag menar, det är ju,
det är ju ändå dyrt med bra shampoo och balsam. Och då är det verkligen passa på. Och du, både du och jag använder ju våra necessärer från förra kampanjen.
Ja, jag vet. Jag älskar dem. Det är så bra att ha när man är ute på resande fot. Om man inte vill köpa såna här beauty bags, utan man bara vill liksom handla shampoo eller produkter, alltså andra produkter, så har vi också en kod som då inte gäller på de här beauty bagsen. Och det är surret20. Då får man 20% på marianila.se. Passa på att fylla upp era duschhyllor.
Tack Maria Nila.
Tack Maria Nila.
Men vi var ju också ute i lördags på countryklubben.
Mm.
För första, alltså jag har varit på mycket klubbar och konserter och så. Så sjukt bra ordnat. Mm. Alltså hur själva liksom konceptet, allt som finns, alltså platserna, alltså allt sånt, jätte, alltså 10 av 10. Men sen, alltså, om Münchenbryggeriet hade bombats, vi hade inte haft kvar en enda mediepersonlighet.
Nej, men det var ju sån kändisrunk.
Hela,
så
att det var den sjukaste kändisrunken.
Mm.
Du blev ju ledsen för att du var ju nästan som en okänd person.
Mot
för, jo, du sa det.
Som att jag går runt, sa jag det.
Du sa, när du träffade Johanna Nord.
Hur har jag betett mig då senast? Alltså, flås in mig bakom galler och boom och släpp aldrig ut den.
Vi träffade Johanna Nordström. Mm. Då sa du till mig sen, vet du vad det sorgligaste är? Att hon är så mycket kändare än vad jag är. Och då sa jag, nej, det sorgligaste är att hon är också så mycket trevligare än vad du är. Hon är en sån underbar person. Hon förtjänar all framgång. Det är det enda jag säger.
Och vet du vad det också var sorgligt? Att hon var så mycket snyggare än mig i mina glasögon.
Ja, hon ser ut som en filmstjärna. Mm. Stick till Hollywood.
Jag sa det till henne. Du får köpa dem. Ta dem där då.
Mm. Ja, men då sen också. Då tänkte jag att alla de här mediepersonligheterna och massa coola människor där. Och står som ett gäng fån. Och lyssnar på countrymusik. Som, alltså det är,
vi kan ju inte den enda countrylåten.
Alltså
vi kan ju Dixie Chicks, eller The Chicks som de heter, ja, nu, Taylor Swift.
Nej, men, de hade ju kunnat gjort punkklubben, eller, alltså det hade kunnat vara vad som helst.
Mm.
Folk hade varit där ändå.
Ja, jo, precis.
Eller?
Jo, men det tror jag.
Men jag har faktiskt lite också saker som jag skulle vilja ta upp nu när jag har varit ute i svängen.
Mm.
Som inte är så roliga. Det börjar egentligen på ditt julbord.
Mm.
Så sitter jag bredvid en person. Vi kan kalla han för Nedvin Hörnblom.
Mm.
Och så sitter jag och skryter om någonting som vanligt. Om att jag var på en... Det fanns en jättepopulär klubb i LA som hette Le Deux.
Mm, mm, mm.
Det här kanske, vad är vi? 2007 kanske. Och det var där liksom The Hills hängde. Britney, Paris, Lindsay Lohan, Hilary Duff. Alltså om du gick dit så var det... Det var liksom... De alla var där.
Mm. Och där var du med dina Uggs.
Ja, och Juicy. Nej, men det kanske inte var riktigt då. Men jag har aldrig sett någon som var så, som tittade på mig så uppriktigt och bara, men hur kom du in där?
Och det var Nedvin Hörnblom.
Det var Nedvin Hörnblom. Som, men en, jag har aldrig sett sån uppriktighet i någons ögon någon gång. Hur kom du in på den klubben?
Jag såg det här hända och jag kände också stopp. Och Nia vände sig mot honom och säger, men vad tror du?
Har du sett det jag ser ut?
Och det var ju det han hade.
Det var ju det han hade. Nej, Nedvin, jag kom in med min personlighet, förstår du? Så. Ja, bara det. Och då började jag ju ransaka mig själv. Vad sände jag ut för några signaler? Alltså, vad är jag? Vad tänker folk om mig? Vi fortsätter.
Mm.
Vi kommer på efterfesten här på Perfect Day. Och vi kan kalla honom Helix. En kille som jobbar här.
Mm.
Har planerat ett quiz.
Vilket normalt namn.
Helix. Ja. Han då delar upp lagen. Då är det en som säger till mig att han har delat upp lagen efter hur smarta folk är. Alltså du vet hur många man behöver vara i lag. Och alla lag är typ, ja men 3 eller 4. I vårt lag är vi 8 personer.
Och det han inte vet då, att du vinner ju för fan varenda quiz. Musikquiz.
Exakt. Alltså om det är någonting som jag är bra på så är det quiz. Mm. Ja, så jag blev ju kränkt. Och alltså, det är inte så att man kan övertala människor så här. Men jag är, alltså, sätt mig i ett eget lag så ska ni få se. Alltså vet jag sitter och liksom skriker till alla runt omkring mig. Så här, jag är jättebra på quiz. Ja, det är ju ingen som bryr sig för det, men det, man kan inte övertala folk att man är smart.
Nej, upp till bevis.
Upp till bevis bara. Och sen kommer den absolut värsta. Du hörde det här. Du skrek. Det var också en kille som jobbar här. Vi kan kalla han för Hefan. Han sa till mig: men du Linnea, du är väl en sån som har lyssnat väldigt mycket på Melissa Horn.
Aj, min nackspärr.
Och då, vet du vad jag känner? Allt som jag har lagt, alla nätter i Berlin, alla
långa
klubbar,
nätter.
Nej, alla klubbar jag har varit på, alla obskyra konserter, jag liksom, tiden jag har lagt ner på att göra coola grejer, har det bara mynnat ut i att se ut som någon som lyssnar på Melissa Horn. Alltså, vad är det som pågår? Vad är jag? Vem är jag?
Han måste ju bara sagt något.
Du hörde det. Och jag har aldrig hört någon som skrattat så gott i hela sitt liv.
Men det är också kul för att jag lyssnar ju på Melissa Horn. Alltså det är min, och det här är ju så hemskt. Alltså, det är väl inget fel att lyssna på henne?
Nej,
alltså,
hörni, såhär, det är absolut inget fel.
Men du vet att jag har ju nu, jag har ju en mycket, mycket mer ocoolare musiksmak än dig. Och jag tycker ändå att jag har en ganska cool musiksmak. Mm. Vilket har gjort att jag aldrig vågar säga att jag lyssnar på Melissa Horn. För att det är väl såhär, varför... Såhär, vilka vi och vad någon facit, vad som är coolt och ocoolt. Uppenbarligen har vi inget mandat i det. Men,
alltså, framförallt inte jag.
Nej, men inte jag heller. Men det är väl att hennes texter är så pass banala och rätt fram. Och ofta den typen av musik är ju lite så här, jag ligger vaken på nätet. Alltså jag menar, det är ju ocoolt kanske.
Ja, och du vet så här... Man kan ju få en identitetskris för min. Alltså förstår du? För jag bara, vad är det jag utstrålar för någonting?
Och för mig är ju du den coolaste jag vet. Alltså du, kläder, vad du tittar på, dina popkulturella referenser. Alltså allt sånt.
Men det var ju också så här... Så att jag behövde börja gå runt och berätta så här för folk helt plötsligt. Men alltså, jag är ju cool. Alltså som att någon som någonsin är cool har sagt att de är cool. Nej.
Nej.
Och då vill jag att du ärligt ska säga. Är det för att jag inte har sociala medier där jag brandar mig själv? Är det därför? De har inte kunnat...
Nej, för det är ju också jävligt ocoolt. Det coolaste är väl att du inte publicerar någonting. Jag tror att det är så här att du är trevlig och snäll. Det är din last, tyvärr.
Du skämtar?
Nej. Du är så pass öppen och trevlig och snäll, så att folk blir inte rädda för dig.
Och där kommer du in att lyssna på Melissa Horn.
Långa nätter.
Nej, jag är... Ja. Och så tänkte jag också att det är ju det här... De är ju yngre än... Alltså, de flesta är ju yngre än mig.
Ja.
Mm. Är det så att jag nu har hamnat i sitt säkerts låt Det ska hända dig med? I den här svagt upplutande backen av ålderdom.
Inte som en släcka utan som en svagt upplutande backe. Kommer det att hända, det ska hända dig med.
Den låten, jag minns första gången jag hörde den låten.
Jag med.
Och tänkte då att, gud, tänk när man är där. För sent att bli... Vad sjöng hon?
Man får inga favörer från folk som vill ligga med en längre. Det är jag. Det är ingen...
Ingen som vill ligga med oss. Med dig tror jag ändå att det är några kvar. Men nej, inte ens. Men det var New Kid, det var 5 år sedan ville inte ens New Kid ligga med mig. Så det är väl,
men du vet, inte ens. För det är sent att lyfta som gaseller över hoppgropen.
Ah. Nu sitter man här med nackspärr för att jag nös och ett lätt framåtlutat.
Och jag försöker... och jag försöker jaga fatt folk och berätta att jag är cool.
Och jag springer runt i alldeles för kort klänning och skriker på åt folk att de måste vara med mig.
Inte som en släcka. Ja, det är så är det att gå ut som 35-åring.
Jag har inget att se fram emot. I förra podden satt vi och sa att livet blev bättre efter 30. Mm, det är ju det också. Det jag har ju mycket mindre ångest. Jag har mycket mer.
Och det som är det bästa är trygghet. Det kommer hända er alla.
Ja.
Precis. Syns på andra sidan.
Skål. Jag är chockad.
Mm-hmm.
Och vet vad jag är? Mm. Jag är förvånad.
Mm-hmm.
Hur lever folk sina liv? Ibland, du vet, för något år sedan så minns jag att jag pratade med en kompis, Niklas, om hur man tvättade sig i duschen.
Mm.
Och han hade pratat med sin tjej då, mm, som pratade om att hon tvättade alltid benen i duschen. Mm. Alltså två, du vet, ta händerna och tvätta, ja. Det här är ju liksom, det här är inget nytt. Det här känns som att man har läst överallt. Eller liksom. Jag skrev om det på Instagram då också. Och folk var såhär, va, tvättar du inte ben? Det var verkligen en vattendelare. Mm. Jag tvättar ju aldrig mina ben. Mm. Alltså, där rinner väl vatten ändå. Och Anton var ju mer såhär, va, man skrubbar ju, man liksom tvålar in hela kroppen, menade han. Mm. Och jag tror att det är någon såhär hockeykille eller såhär kille i lagkultur, du vet. Mm. För killar går så snabbt, de bara såhär tvålar sig hela kroppen, typ. Vissa i alla fall då.
Mm.
Men i alla fall. Igår fick jag ny som en ny sån här grej, mm-hmm, som för mig var helt självklart att man gjorde,
mm-hmm,
och för andra inte. Jag la upp en story från mitt badrum där det stod en eltandborste i min dusch. Och från början fick jag kanske 2-3 DMs som var bara så här: haha, eltandborste i duschen, frågetecken, frågetecken. Sen har det rasat in DMs från höger och vänster och från personer som tycker att jag är helt sjuk som borstar tänderna i duschen. Någon frågar alltså, jag ska läsa exakt vad någon skriver. Men hahaha, kommer det inte schampo eller tvål på borsthuvudet? Och jag var tvungen att svara, men man borstar tänderna. Sen grejer man med håret kanske när man är klar med att borsta tänderna. Man behöver inte göra det samtidigt. Och sen absolut, ifall borsten står där, det kanske kommer schampo på den. Men det går ju att skölja av, för man står ju i en dusch!
Men alltså, de som skriver det här till dig,
ja,
det är ju min absoluta värsta person.
Nej, så får jag inte säga, för jag älskar mina följare också. Nej, men, jag får dåligt samvete.
Nej, men så här, för att jag, hur ska jag säga?
Det var fint att ni skriver puss.
Ja. Nej, men alltså, det är en personlighetstyp som jag alltid är väldigt chockad över. För jag skulle inte ens sett den där.
Nej, det var det också många som skrev sen också. Haha, vad håller folk på med? Zoomar de in på bilden, ja, eller?
Och då är det, men det finns människor som tycker det är jättekul med, hur ska jag säga, när jag dejtade så finns det en viss typ av kille som såhär, jaha, du vet, alltså, när du bara ska, du vet till exempel såna, alltså när man har gamla, och du var på Ica och en plastpåse, jag är ju bara en sån som slänger ner dem i en låda. Va? Alltså, knyter du inte en knut?
Nej, men snälla.
Och det där, alltså att man, det finns sätt hur man ska leva,
vet,
sitt liv
jag
på.
Vet. Och så ska de kommentera,
kommentera något som är så fruktansvärt ointressant. Alltså som till exempel den här tandborsten. Att det stod en tandborste i din dusch, det är det mest ointressanta jag har hört i hela mitt liv.
Precis.
Ja. Nej, men det är så, jag tycker att många saker, alltså framförallt när man träffar någon, typ just att när man blir tillsammans med någon precis, så är det ju mycket sånt där som krockar.
Men det är väl för att man är lite nervös.
Nej,
då, jag
tänker.
Man
har inget att säga. Det är en personlighetstyp.
Typ. Men jag menar att då är en personlighetstyp som i sådana tillfällen säger sådana konstiga saker. Typ.
Mm.
Men det är också, vet du vad jag stör mig på mig själv? Att jag då är en personlighetstyp som sitter och blir upprörd av att andra blir
ska
upprörda.
Ska jag säga vad det är för personlighetstyp? Det är samma typ som när du sitter och berättar en historia,
ja,
och så råkar du kanske säga fel ord. Du säger kabbe istället för kaffe. Det är en sån som
jag känner kabbe.
Man bara, kan jag få berätta klart min historia? Ja. Alltså, kabbe.
Kabbe. Det heter kaffe.
Du förstod eller vad jag pratade om? Kaffe.
Ja.
Alltså, man är så,
eller jag tror du frågar mig nu ifall jag förstår, nej, men, vad jag pratar om för person. Det var bara missförstånd efter missförstånd.
Nej, men det är liksom, det finns inget humorvärde i det.
Nej. Det är ju ett tecken på att man är, men så här, överlag, att jag säger så här, halvrolig på någons halvroliga bekostnad. Eller liksom, det är ju att, då har man ju ingen humor själv. Kom på något eget än och gör roligt av att jag sa fel eller av att jag borstar tänderna i duschen.
Sådana som skickar liksom ett sms och grattar på födelsedagen 3 år senare. Grattis kabbe-tjejen!
Ja. Ska jag säga min värsta humor? Ja. Det här har jag sagt till dig förut. Som jag det är när folk ljuger och kallar det skämt. Så här, jag har jobbat med människor som alltså, jag vill inte slänga någon under bussen, men som har en humor som är på så här, typ, låt säga att jag satt och pratade om, med en person då, om typ så här, låt säga kylskåp. Ja, vad jag ska köpa för kylskåp. Och så ser den här personen ut så här, bara, fan vad sjukt, jag låg inne på sjukhus i 4 veckor för jag fick ett kylskåp i huvudet. Och då, man så här, då är min reaktion så här, men gud vad sjukt, så här, vad fan fick du ett kylskåp i huvudet? Hur gick det till? Alltså en normal reaktion då, tänker jag. För så här, och bara, gick du på den? Att jag fick ett kylskåp i huvudet? Vad skulle det ha gått till att låg inne på? Va? Inte fan vet jag. Det är liksom, vad är det för skämt? Alltså, hitta på en historia.
Jag tycker som, tydligen att det är kul. Ska,
nej, men förstår
nej,
du?
Men att det är så här, dumt.
Det är så dumt och det är bara så, ska jag sätta dit? Alltså, okay. Så, eller så här, man sitter och berättar om en kändis. Mm. Typ så här, jag har legat med den kändisen. Så bara, ja okej, okay, oh, gud vad sjukt. Jag har legat med Alexander Skarsgård, det var det. Bara så här. Nej, trodde du att jag hade gjort det? Inte fan vet jag vad du har gjort.
Det är ingen nu.
Det är humor. Det är bara ljud.
Fy fan vad dåligt.
Och det är också så här, jag tror att varför jag hatar det så mycket, för att de får ju mig känna mig så jävla dum då. Så här, haha, gick du på det? Men så här, mm. Nej, eller så har jag bara en jävla hyfs och bara inte utgå från allt du säger är ett skämt. Typ.
Alltså, jag vet inte hur det var för dig, men jag tyckte att växa upp i, alltså jag vet inte hur det är här, men typ tonåren i Timrå, det var bara att killar typ drev med en.
Ja.
Man råkade ta för mycket ketchup på korven.
Gillar du ketchup eller? Ketchupia? Är det ketchupia som kommer ihåg en
näs? Exakt så.
Man kan ju för fan inte göra någonting. Man fick passa sig.
Man fick inte göra någonting. Jag råkade säga, jag på en fest sa jag en gång, kan du skicka dressingen istället för dippen? Alltså vet du, det levde med mig.
Har jag inte berättat vad jag gjorde då?
Nej.
Ett nyår. Nu kommer jag säga ett namn. Ja, bipa Johan.
Mm.
Jag firade nyår, 18 år kanske. Och var ganska då så här ny bland annat och så här coola hockeykompisar och så deras flickvänner. Var så givetvis packad då på en fest. Och så hade vi haft dipp och morötter och chips där. Och så doppade jag, så trodde jag att jag liksom, att jag skulle, jag tog en morotsgrej och skulle doppa en dipp. Men då hade vi också ätit glass. Så jag gick bara förbi den här killens glass och drog moroten ner och åt den. För jag tänkte så här, det här var dipp. Och han höll ju på att dö. I flera år. När jag träffade honom ute på krogen. Om jag ska träffa honom nu. Doppa mor, han gjorde också en gest. Doppa morot i glassen.
Snälla, gå vidare.
Nej, men alltså det där är ju, det där är att växa upp i, alltså
det där är att växa upp på mjölkpallen.
Det är det. Tack för alla bra skämt, killar, verkligen.
Ja, grattis till den stand up. Bra det gick. Alltså. Nej, men man fick ju inte göra någonting fel. Man fick ju bara, det var ju i skolmatsalen, det var ju, man fick ju rätta sig in i ledet. Att vara den också. Jag minns ju på högstadiet, jag gick ju på ett stort högstadie liksom utanför, alltså på en riktig sån byskola där det var, ja men du vet, så klassiskt skinheads och bara så, ja det var hårt klimat. Och där minns jag att så här, jag, man vågade ju inte ta vissa typer av sallad typ, för det var lite så
det var, fanns det pinsamma salladsblad? Ja,
precis. Pinsamma salladsblad, de fick man akta sig för. Ifall man skulle vara riktigt cool. Jag hade ju någon period där jag var liksom lite tuff då i så här, jätan, typ. Då var jag så här, då, skolmat, jag äter bara fil och flingor.
Hos oss hårdbröd och Aromat var jävligt coolt.
Ja, det var hos oss också. Just ja, hårdbröd och Aromat. Den jävla aromatkryddan.
Men hur tror du det var på, alltså, tror du det var många smartskaft på Timrå hockeygymnasium? Tror du det var många smarta killar?
Vad din kille gick
då? Ja, men det var väl, alltså, ja, det är väl den enda då. Som har tagit sig därifrån med hjärnan i behåll. Alltså. Nej, men det var också som tjej.
Mm.
Det var så, alltså jag kommer ihåg att det liksom, jag gick, bodde ju i Timrå. Men om det var någon tjej i Sundsvall som hade gjort någonting, alltså en någon grej, så hade hon fått ett label att vara en korkad tjej. Sådana historier, kan
ja,
du
känna? Ja,
det var ju liksom sånt som, som verkligen så här spred sig. Ja, men sagt någonting, alltså du vet, man han har pratat innan man har tänkt, vilket killar gör hela tiden.
Man har ju fan examen i det. Det är ju så, men jag hoppas att det är bättre.
Jag bättre nu, ja. Jag har ingen aning. Jag hoppas verkligen att det är det. Men ja.
Ja, det där var livsfarligt. Man var ju rädd att bli banankarro eller vad man nu var. Alla hade ju en banankarro.
Ja.
Jag tror att i varenda småstad fanns det väl en banankarro, eller? Man onanerade med en banan, var tvungen att åka in på akuten.
Ja,
vad tror de att man... Liksom så här, onanera med en banan, är det som är skönt? Då, det också säger mer om oss och spred ryktena.
Ja.
Smartskaften i gymnasiet.
Ja, verkligen.
Eller sköle, det jag gick då.
Jag vet inte om alla ni som lyssnar på den här podden vet det, men jag har ju haft cancer.
Då skrattar jag. Ja, det är så jävla kul, minst då.
Nej, men jag var ju gravid när jag påbörjade min cytostatika behandling, alltså cellgiftsbehandlingen. Annars som ung kvinna så får man ju plocka ut ägg. För att det kan ju skada äggen. Man kan ju bli infertil. Men jag kunde ju inte göra det. Så det var ju någonting som jag var medveten om. Och det behöver inte betyda att man blir... Alltså det är många som har... Alltså, som, ibland så har man ju inte ens tid. Alltså man har inte ens den tiden att plocka ut ägg. Nej, utan man måste sätta igång med behandlingen på en gång.
Mm.
Och jag vet flera som har blivit gravida trots att inte... man har kunnat, men det är ju för att liksom säkra upp. Och förutom det så var ju också min cancer hormonell, vilket gjorde att den växer av östrogen och progesteron.
Gulkroppshormon.
Vad säger man? Progesteron. Progesteron. Den växer av östrogen i alla fall. Så jag äter ju en medicin för att förebygga återfall som liksom blockerar östrogen. Och sen får jag också en spruta en gång i månaden som stänger av mina äggstockar. Så jag är ju klimakteriet. Jag har ju ingen mens eller sådär. Mm. Och det vet ju du. Jag har ingen PMS heller.
Nej, det är väl det.
Det är väl det enda
det är bra.
Bra, för annars har jag många fruktansvärda alltså biverkningar av den här behandlingen. Det är ingen...
Kommentar om sprutan. Min kompis Karo gav ju den till dig i somras. Som sjuksyra. Så jag fick se den.
Mm. Det är alltså den tjockaste sprutan. Mm. För man trycker in ett implantat i magen.
Mm.
Så att för mig är det ju också, jag har ju varit på den här behandlingen i 2 år och jag ska äta medicinen i 10 år. Och ja, om jag nu vill, vi vet ju inte om det går ens, men om jag vill skaffa barn så måste jag ju också ta risken att kliva av medicinen ett tag för att prova bli gravid.
Mm.
Och jag är ju inte jätteung heller. Alltså jag är ju ändå 35 och kanske inte har de bästa äggen efter min behandling.
Så
jag är väldigt sådär just nu i valet och kvalet att såhär, innan jag blev sjuk och innan jag hade barn. Alltså det är väldigt många tankar som jag har lite svårt att sortera det här.
Men försök bara berätta.
Är ju att jag trodde att, ja men jag är ju så nära min stora syster. Det är 2 år mellan oss. Och för mig var det så självklart att jag också skulle ha sådär tätt. Alltså jag visste ju ingenting. Du vet, det var som självklart. Ja, men jag kommer skaffa barn så. Du vet, man tar för givet att det ska gå till på det sättet också. Och så många som jag också var gravida samtidigt som, de har ju fått sitt andra barn nu. Men förutom den lilla petitessen att jag måste kliva en behandling, så är det ju också så att jag vet inte om jag är där än. Det är... Alltså, jag är en person. Alltså, det är så... Och jag, egentligen spelar det ingen roll om det är det jag eller omständigheterna som har gjort att jag känner så här. Det vet inte jag. Men jag är inte... Alltså... Jag är, och det här också, innan jag fick barn. Jag har aldrig känt mig så värst bra på någonting.
Mm.
Jag tänkte kanske att mamma var min grej. Men det, nej, alltså jag var, alltså du vet, då menar jag inte så här, jag trodde liksom att jag kanske skulle älska det.
Mm.
Men det är så mycket som jag tyckte var jobbigt.
Mm. Jag vet. Jag håller med.
Mm.
Det får man säga och det får man känna.
Ja. Och det, då är det också så himla... Alltså du vet, det var också så här, jaha, nej, jag var inte så bra på det där heller. Och nu, alltså jag, nu när ni liksom har precis blivit mammor och så, alltså det blir ju bättre.
Mm.
Men att ha en bebis, det var inte riktigt min grej. Jag var, alltså, man, jag var inte i stunden.
Nej.
Och samtidigt kanske det har... med det jag var med om att göra också.
Det tror jag ju. Det, jag tror, det kan vara en blandning, ja, såklart.
Och då blir också ett till barn för mig är också viktigt, för jag kanske vill ha revansch, du vet. Mm. Alltså, jag skulle, alltså det kanske nästa gång blir annorlunda.
Mm.
Så att jag tycker, ja, och samtidigt är jag också rädd för det. Att det ska bli liksom, det först då jag inser om jag får till barn. Att jag då också kommer inse vad jag och Florence blev bestulen på. För det är inte förrän man upplever någon, hur det skulle kunna vara som att det kanske blir verkligt traumat. Mm. Och så.
Det är ju en sorg. Liksom.
Ja, det är ju en sorg. Men sen just det här med... Nej, men om jag nu... Alltså, för att jag skulle säga att det vände. Efter att Florence fyllde 2 så tycker jag att det bara blir roligare och roligare.
Mm.
Alltså, vi har så kul. Men jag älskar också hur mycket lättare det är för mig och Johan att leva våra liv nu när hon är alltså du vet så här, det är enkelt att vara, jag sitter inte och tittar på klockan och väntar på att Johan ska komma hem om jag är ensam hemma med Florence.
Nej.
Vilket man gör när de, eller vilket man gör, vilket jag gjorde.
Det gjorde jag också. Det gör jag ibland, ja, fortfarande.
Ja, alltså jag gjorde det absolut mellan, alltså när Florence var i Nisses ålder, det var en jättetuff tid för mig. Jätteaktiv och alltså jag var typ tvungen att vara utomhus med en liksom 8 timmar om dagen typ.
Mm,
vi gick inte
precis för, men det var ju också alltså, även om du säger att det kanske är din person och inte omständigheterna, så vill jag ju ändå så här poängtera att 1 du hade cancer. 2 det var lockdown i Toronto och då pratar vi i Sverige vet inte vad en lockdown är, för det var det här. Du var alltså ensam med ett sånt här aktivt, alltså när jag kollade på Nisse, om inte han gick på förskola, vi var ju tvungna att börja tidigt för att det gick inte att aktivera honom så aktiv som han är. Och Florence var ju precis likadan, super liksom fysiska och liksom gick tidigt och sånt där. Så att det är ju verkligen omständigheter i det, att vara i en 100-dagars lockdown med ett superaktivt barn. Ja, vem fan skulle inte kolla på klockan? Alltså, men sen absolut, man är väl mer eller mindre liksom på den typen av som uppgifter som innebär att vara förälder och liksom, jag vet inte, jag känner ju att det har varit en utmaning sen Nisse blev så aktiv liksom. Jag kanske har varit, ifall jag kollar tillbaka på min bebistid, även om det var liksom mycket som var jobbigt där också förstås, så tror jag att jag, det kanske inte var kul. Men jag kunde nog vara ganska mycket i stunden emellanåt. Liksom.
Men jag tror också att det där har... För Nisse var ju väldigt nöjd som bebis. Alltså han var ju väldigt ett väldigt glatt barn.
Han sov ju ingenting på nätterna.
Nej, men det var ju det som var. Men jag tänker, jag har många kompisar som inte alls haft lätta barn. Nej. Som fortfarande är så snabba på 2. Alltså man, som har kolikbarn som bara kör... Du vet, jag är bara, de bara rusar förbi mig och jag undrar så här, vad är det de känner som inte jag känner?
Jag vet, jag känner likadant. Alltså jag fattar inte heller. Jag fattar inte. Jag är inte heller där. Nu har ju, ligger du ett år före mig ändå, så jag vet ju inte om ett år.
Nej.
Men nu, jag har ju också kompisar som skaffar barn, alltså 2 så tätt. Och då kan det också vara en attityd om att så här, vi vill bara ha det överstökat. Mm. Men för mig, får det överstökat? Alltså jag klarar inte ens av den tanken.
Nej men alltså den, jag får panik.
Ja, och
jag, alltså också det här nu att det börjat blivit så roligt med Florence.
Ja. Hon är ju rädd att förstöra det med något nytt.
Ja, jag är faktiskt det. Och det livet som jag och Johan har fått nu.
Mm.
Alltså jag känner att vi har... Ja, det är alltid bara lite lättare.
Mm.
Vilket är så roligt.
Vet du vad jag har jättemycket ångest över? Nej. Som jag börjat tänkt på senaste. Det är att jag... När jag var gravid med Nisse och hela liksom förlossningen och allting. Det var så himla, alltså relativt lätt för mig. Jag hade inte så mycket oro. Jag, du vet, under förlossningen, jag var så säker på att det här kommer gå. För jag visste ju inte heller vad jag hade att förlora.
Nej.
Jag visste inte vad det innebar. Alltså jag var så naiv. Och så här, vad innebar att vara förälder? Vad innebar att älska? Alltså, nu när man såklart, alltså när man är förälder och det är liksom det... liksom, det finns ju mycket ofta ska man säga det, men det är, så här, det är ingenting, inget kan jämföra sig med sitt barn, ens barn. Då är jag, så orolig liksom, hur min graviditet kommer vara nu, eller om min förlossning var nu, alltså när jag vet vad som står på spel.
Ja.
Alltså att man ska, jag menar att det ska tänka, alltså så här, att det ska hända med bebisen. Det är liksom min så här, gud, jag vet inte.
Men sen är det
hur man ska
mig,
överleva sånt.
Nej, och sen är det för mig, alltså så när jag tänker också på, för mig är syskon, alltså jag kan nästan vara så här, att Florence fått syskon, det är typ viktigare än att jag finns. Så känner jag. För, för mig är liksom, syskon är det viktigaste som finns.
Mm. Men ska det vara på bekostnad av?
Jag vet.
Du måste pausa din behandling och sådär.
Och jag menar, det är ju...
För det är det som sker.
Det är det som sker. Och sen så... det viktigaste är så här att man äter och går på behandlingen 2 år. Mm. Och sen så... Alltså jag menar, vården är ju alltid så här... Det bästa är om du kör tiden ut, såklart.
Mm.
Men...
Och det är 10 år.
Det är 10 år, ja. Men det har jag ju inte. Jag har ju inte 10 år.
45.
Alltså, nej, alltså det är såklart att, men nej.
Mm.
Och sen så måste jag ju gå av behandlingen för att få sen se så här, kommer mensen tillbaka? Och sen när den har kommit, då kan man ju gå till och se så här, kolla äggen och allt det här. Men det är så mycket olika känslor. Men jag tror den värsta är den här nästan, vad är det alla andra känner som inte jag känner?
Mm. Jag har svårt att förstå.
Ja. Alltså. Hur orkar de?
Ja. Det är väl också någon så här känsla av att känna sig dålig. Alltså.
Mm, jo, för mig är det det.
Men det är du ju inte. Du är ju en otrolig mamma. Men det vet du ju också. Mm. Och så, jag tänker på det här med syskon. Liksom, att du tycker att det är nästan viktigare än att du finns. Mm. Men det är för att det är din erfarenhet. Och det är för att du har Emily, din syrra.
Jag
och så.
Vet. Och...
Men så är det ju inte för alla.
Nej,
det finns
vet.
Ju folk som är ensam barn som lyssnar på det här.
Jag
och som
vet,
och är underbara uppväxt.
Ja, och det är alltså, det är den känslan jag kommer till hela tiden. Att jag vet att så här, jag om någon vet att livet blir inte som man har tänkt sig.
Nej.
Men det kan bli så himla bra ändå.
Mm.
Och just min syn på familj måste ju... Alltså jag måste ju förstå att det kan bli hur bra som helst. Ja. Även fast det inte var som jag tänkt innan.
Nej. Det är klart att det kan.
Ja.
Det vet du. Alltså du sitter ju här med facit på det på annat.
Jag vet. Och vi har så. Jag är verkligen lyckligt lottad. Jag har ju också världens roligaste unge.
Ja. Gud ja.
Och det finns de som säkert lyssnar som kämpar som bara den för att få sitt första barn.
Jo, precis.
Mm. Men ja, det är också en tanke som är, om jag kliver av den här behandlingen nu och så försöker man, så gör man en satsning då skulle man säga.
Mm.
När, jag måste också bestämma för mig själv när det är nog, förstår du? När ger man upp?
Oh.
Vad är det värt? Hur viktigt är det här?
Mm. För det kan
man måste ju gå vidare i sitt liv också.
Nej, precis. Det måste ju vara lätt att liksom bli fixerad och nästan besatt av det här. Man väl avbryter behandlingen och sen nu ska vi skaffa ett syskon. Mm. När vet man då så här, men lite till, vi försöker lite, det kan man göra länge.
Ja.
Och det måste ju verkligen vara så här på, för det blir på bekostnad av någonting. Alltså för dig är det så tydligt vad det blir på bekostnad, alltså din hälsa.
Min hälsa, tiden, den betyder någonting.
Ja, det är inte lätta beslut.
Nej.
Men jag som är nära dig är ju liksom, det här kommer ju du lösa i ditt huvud, det vet jag.
Absolut, alltså det vet jag också. Men det är... Alltså du får ju inte gå än skaffa ett syskon.
Nej.
Bara så du vet.
Det finns blir man sur på kompisar.
Ja. Alltså jag blir... Du vet, man bara, grattis, vi syns inte på 1,5 år. Tack.
Ja. Det är så hemskt. För man blir också glad. Alltså det är klart att man blir alltid glad. Alltså, men så här, man blir glad för andras skull, givetvis. Men jag tror att den största liksom, smärtan för mig, eller så här, jaha, det är ju att jag inte förstår, precis som du säger, att jag känner mig då... Alltså, liksom, det handlar inte så mycket om dem egentligen.
Nej.
Det handlar ju bara om att så här, vad har ni fattat som jag inte har fattat?
Ja.
Så där kände jag jättetydligt när folk började skaffa sitt första barn.
Mm.
Och jag kände mig efter.
Mm.
Och jag var så här, men är du nöjd nu? Alltså, hur kan du bara komma på det här? Mm. Och liksom, alltså, även om så här, som min bästa kompis Linso, som jag älskar över allt annat. Alltså, det är liksom, när hon berättade för mig att hon var gravid, jag vart genuint glad för henne. Och liksom skulle aldrig säga till henne att så här, nej, jag tror du förstör ditt liv. Men så här, och hon är, ja, apropå bra mammor, hon är kanonballa.
Du menar att hon är mycket bättre än vad jag är?
Hon är mycket bättre än oss. Tålamod. Nej. Hon är bara, jag tror att hon kanske tyckte att det var roligare än mig med en bebis, inbillar jag mig. Men hon, en stor del av det, jag har ju sagt till henne efteråt, men att jag förstod ju inte.
Nej.
Jag förstod inte vad det in, alltså jag var inte där än, och det där är ju så jobbigt, för jag kan ju så dåligt samvete för att jag inte frågade henne om så här rutin, ultraljudet och så här, har ni gjort nipp eller vad, liksom, förstår du, sådana saker.
Fast det får man inte ha, tycker jag.
För sen när jag själv blev gravid och gick igenom allt det här, och hon var, alltså jag pratade ju så mycket med henne hela tiden.
Ja, du kunde inte prata med mig, för jag var jätteintresserad.
Satt på andra sidan Atlanten och sur över att jag skulle gå igenom det tråkiga. Ja. När du precis hade funnit det själv. Ja.
Precis när man hade fått på sig jeansen igen.
Nej, men du var ju också, dig pratade ju.
Ja, vi pratade mycket, men just det här, man är inte kanske intresserad av en, så där intresserad som man är av sin första graviditet. Det kommer man ju aldrig vara. Alltså tvåan kommer ju bara vara så här.
Nej, men jag tänker också på så här. Jag kan kolla på min Instagram och tycka mig så, gud vad jag skrev om att vara ny mamma och vad jag så här, tog bilder. Alltså, många bilder kunde jag ta på mitt barn första månaden. Nu så här, nu tar man ju, det pratar ju du och jag här om dagen, liksom, ta väl någon bild i veckan. Alltså du vet, jag tänkte att jag håller på att fota Nisse hela, alltså.
Nej, man fotade ju så sjukt, och liksom typ som jag sa, du vet, visade folk bilder. Och jag kan ärligt säga, hallå där ute, alla som jag skickade bilder på när hon var nyfödd, jag ber om ursäkt. Det är bland det värsta jag sett.
Ja, men
det är alltså en nykläckt gam som skickades runt. Jag skäms.
Nej, men jag var helt störd. Jag skickade ju vykort till kompisar hela tiden på Nisse.
Det var också när du bara, har du fått vykortet på Nisse från mig? Tyvärr hade det kommit bort i posten.
Jag skickade ju liksom, ja, men jag trodde att alla var lika intresserade av Nisse som jag var. Och nu när jag då, när han är större och jag, mitt intresse har svalnat, har ju, kärleken växer som intresse svalnat, det är ju när andra kompisar nu får sitt första barn, jag ser ju, det syns ju så tydligt, eller liksom,
Nisse såg ju som Jaglin
när han tappade håret och fick grov akne och hade på sig en hoodie. Det var ju, alltså,
du skickade en bild till mig.
Det är sad boys i lägenheten. Det var kul.
Ja, som sagt, jag har inga riktiga svar på dem. Det har inte du heller.
Nej. Vi har inga svar, och det är väl att leva.
Det visar sig. Livet, det kommer visa sig vad som kommer hända med vår familj.
Och jag är övertygad om att det kommer bli så himla bra.
Det är jag också.
Jag behöver något för magen, ja. Och då är jag väldigt tacksam att Great Earth finns. Jag måste göra om det här behovstestet nu, för nu har jag haft stora magproblem. För vad är Great Earth då? Kan du berätta?
Jo, men det är ju behovanpassade vitaminer och mineraler utvecklade i Sverige för ditt välmående.
Ja, ja.
Och de har 35 års erfarenhet i branschen.
Ja. Och de har ju det här behovstestet då, där jag har fått att nej, du måste äta D-vitamin och C-vitamin, och det visste jag ju, men nu har jag ändå bara gjort det då. Men nu är det bara magen kvar. Alltså, förstår du? Nu är det något kärl med magen. Så att jag ska gå in på behovstestet och bara se om det finns någonting på Great Earth som kan, alltså något kosttillskott som kan hjälpa min maghälsa. För det blir nästa steg för mig då.
Jag är ju på nytt född, eftersom Johan har gått på föräldraledighet. Alltså det är så mycket, alltså jag har ju fått så mycket tid. Jag har ju skaffat ett gymkort. Och också, då tycker jag att det här är en så bra del i de här hälsosamma nya rutinerna. Ja. Att du vet att man på varje morgon tar, alltså, de här behovsanpassade vitaminerna och mineralerna.
Ja, jag vet. Alltså, det är en bra rutin föder andra goda rutiner, som man brukar säga.
Säger de det på Great Earth?
Ja, men ta den slogan och äg den. Vi har ju rabattkod nu. Med surret 25 så får man 25% rabatt på en hel order på greatearth.se. Så jag tycker ni ska gå in och göra det behovstestet då. Så ser ni vad ni behöver för vitaminer, och så använder ni koden surret 25.
Helt perfekt. Tack Great Earth.
Emma S, du är tillbaks. Jag är så glad.
Ni vet ju att jag är ju i alla fall pro sun protection.
Men det är jag med, Nia. Men jag är inte det liksom, första brännan för mig måste få vara lite intensiv. Sen blir det SPF.
Alltså deras Hydrating Sun Protection, det är en solskyddsserie som man både kan använda i ansikte och på kroppen. Och den är hudvårdande, den är vattenresistent och den skyddar både UVA och UVB-strålar.
Mm.
Och det är liksom hudvård och solskydd i ett, kan man säga.
Oh. Och jag gillar också doften. En mjuk doft av, är det kok? Va? Oh, det är kokosdoft. Ja,
alltså det är en sån där mjuk kokosdoft. Oh. Förstår ni vad jag menar då?
Den är inte så där, vissa kan ju dofta lite artificiellt.
Ja, nej, den är jättemjuk.
Och den är lätt att applicera också.
Man får inga breakouts eller någonting av den. Alltså, jag går i god.
Ja, så att det, och vi har ju en kod, va? Så, som vi tycker att ni ska använda. Och det är surret 25. Då får ni 25% rabatt på emmas.com. Och den här gäller ju då på alla produkter i Hydrating Sun Protection-serien. Så använd koden SURRET25 för att ni ska, jag tycker att ni ska bara testa den här då, Hydrating Sun Protection solskyddsserien.
Ja, det är verkligen så bra solskyddsfaktor för ansiktet. Jag rekommenderar verkligen.
Stort tack till MAS som är ett svenskt hudvårdsmärke med effektiva produkter som ger synliga resultat. Tack MAS.
Tack MAS.
Vi var ändå inne lite på det här med cancer.
Mm.
För ovanlighetens skull.
Alltså kommer jag bli, alltså när kommer folk tröttna?
Är det cancerfia?
Cancerfia.
Kärtsofia.
Kärtsofia och cancerfia. Nej men kommer folk tröttna?
Nej men snälla. Vad då tröttna?
Det där cancer.
Alltså det där blir jag bara irriterad på. Vad fan, någon tänker så, granska det själv för fan. Alltså jag vet inte. Det här är ju någonting som är dels är det ju en otroligt bjossigt av dig. Det ser man ju bara i vår inkorg. Hur många som skriver som har en sjuk anhörig eller sjuka själva. Och så, alltså hur mycket du, det sättet du pratar om din cancer. Mm. Hur bjossig du vågar vara och liksom med alla dina känslor.
Mm.
Det vet du ju själv hur mycket det hjälper folk. Alltså,
ja.
Att det sitter någon cynisk jävla idiot och säger cancer. Jag blir alldeles varg, du hör ju. Cancerfia, då så här, det får ju stå för dem.
Ja, jag vet.
Vad är det för sätt att leva då? Alltså, så se på människor.
Tänkte du på det här DM:et som vi fick?
Precis, vi fick ett DM från en tjej som hade en nära vän som hade fått en diagnos.
Mm, cancerdiagnos.
Hon lyssnade på podden och funderade lite på ja, men så här, hur är man en bra vän?
Mm.
Hur stöttar man?
Mm.
Och för mig, ifall jag ska börja då som var den där. Som
var den där otroliga stöttande vännen.
Alltså absolut. Men som ändå så här, pratade ju mycket med dig under det du gick igenom. Jag tror, alltså det som jag försökte tänka på är så här att jag alltså, var öppen med att jag inte kunde förstå.
Mm.
Så här, jag är inte här för att lösa någonting. Det är kanske liksom en någonting att bära. Alltså jag kan inte säga så här, hur det här kommer gå.
Mm.
Jag kan inte vara så här, det här har du. Det här, alltså absolut. Som, det kanske är sjukvården mer som får liksom komma med den typ. Alltså, det som jag, för, alltså jag vet, så här, det är också så svårt. Man är ju bara liksom, man är ju bara en kom. Man vill ju bara att, så här, det är en, så att man ska kunna underlätta lite. Det var väl det enda jag, alltså, det är också så att man har ju ingen plan.
Nej.
Det är inte så att jag tänkte så här, nu ska jag vara på det här sättet. Men det jag vet, en sak som jag tänkte att jag, så här, för det har jag startat med på ibland när jag själv har upplevt grejer som jag har delat med mig, att folk kan vara så snabba med att komma med egna lösningar eller säga liksom att de fattar, alltså jag vet inte.
Mm.
Att kanske förstå att man inte förstår, typ så här, ganska basic, men också att jag, alltså att det fanns en vilja förstå så mycket jag kunde då.
Mm.
Som när du berättade om behandlingen, att det var ju absolut så att jag googlade.
Mm.
När du pratade om alltså, vad aggressiv bröstcancer betydde. Och, liksom, och du skickade också bra länkar. Mm. Det för mig var väldigt...
Det var, alltså, precis som det du säger så tror jag att... Man är också så otroligt olika. Som, jag tror inte det finns något så här, jättebra råd. För jag tror vi är ju alla så unika individer med olika behov. Och hur vi hanterar saker.
Och alla så olika relationer också, ja, med varandra.
Ja, precis. Och jag menar, jag har ju så många kompisar som stöttade mig på olika typer av sätt.
Mm, mm.
Gud. Men om vi tänker på din och min relation, det som var det viktigaste var ju att så här, du slutade ju aldrig höra av dig. Vi hade ju en sån kontinuerlig kontakt att så här, jag menar egentligen, pratade vi så mycket cancer efter?
Nej.
Det var ju så mycket annat som pågick. Och sen var det ju jätteskönt att, jag tycker det var så skönt i våran relation är ju att du var ju faktiskt en av de få som faktiskt var över och såg mig sjuk.
Mm.
För det som är lite besvärligt i mitt fall är ju att det var ju ingen som såg mig sjuk.
Nej.
Jag var ju i Kanada, de visste att jag var sjuk, men när jag kom hem så var ju jag typ frisk inom situationstecken. Mm. Du var ju där när jag var liksom som sjukast.
Mm.
Alltså verkligen som sjukast. Under min behandling när det var alltså supertufft. Och bara att du har sett det, du behöver inte säga någonting om det, men att du vet att jag har varit där, det betyder jättemycket för mig. Mm. Ja men det gör det. Sen så behöver man liksom, vad finns det att säga? Vad finns det för dig att säga om det? Fy fan vad illa det var. Nej, gick med dropp.
Det var utan
hår. Bry. Och gick med dropp hemma liksom. Mm. Nej, det var inte. Och jag tror att ofta kände jag mig också som en så här, folk lyssnar inte så ofta på vad man säger, som när jag berättade hur min behandling skulle se ut. Folk ställer ju samma frågor hela tiden.
Ja, och gud, det kan du ju också göra.
Ja, alltså. Jag vet, men bara att kanske läsa på hur en sån här behandling ser ut. Vad är det? Hur långt är det? Hur ser en operation ut? Vad gör den här medicinen? Vad finns det för biverkningar? Jag tror att det för mig var sånt jätteviktigt.
Mm.
Sen kan jag ju säga att jag var ju väldigt stark psykiskt.
Mm.
Men hade ju behövt väldigt mycket praktisk hjälp.
Mm.
Det var ju svårt för folk att ge till mig eftersom jag var i ett annat land. För vi var ju, ja men jag var ju, alltså du vet så här, nybliven mamma. Alltså,
du var ju så fruktansvärt trött.
Mm. Alltså, det var sjukt.
Och det måste jag, det lär väl vara en ganska vanlig biverkning.
Ja, det är ju det.
Mm. Och den trött man, det vet ni ju i alla fall, ni någon gång var sjuka eller när man början av en graviditet, alltså det är en trötthet som inte går att liksom
sova på. Alltså du vet, den försvinner inte. Du är bara, det är så fruktansvärt. Och så har man en liten baby som man ska ta hand om. Mm. Och i Kanada så var de så mycket bättre på just praktiska saker. Där gör man ofta så här food trains.
Mm.
Då går man ihop ett gäng och så bara, vi kommer att lämna mat till dem på måndag. Sen kommer vi på tisdagen. Alltså du vet, man underlättar. Det är så här jättevanligt att man gör. Så Johans jobb, de skickade ju alltid jättemycket mat till oss. Och det var ju alltså underbart.
Mm. Och så kom det sjukhuset ordnade, eller var volontärerna, bröstcentret.
Det här var en ideell organisation som heter Nanny Angel.
Ja.
Så då hade jag ju två nannies som kom och hjälpte mig också. Mm. Varav en var nunna.
Sound of Music.
Sound of Music, ja. Verkligen, som var såklart bättre mamma än vad jag var.
Men hon var bättre än mamma än vad fan. Varenda.
Men sånt där som, jag vet inte, man kan ju, om de är mottaglig för det, alltså frågan vad kan jag göra för dig är ju alldeles för stor.
Mm.
Så istället kanske man kan erbjuda sig, nu kommer jag hem med mat till dig.
Mm.
Och då får ju de markera då, nej.
Mm,
men jag tror inte de kommer säga nej.
Nej.
Så att jag tror att det alltid är bättre att ge, ska jag skjutsa dig till behandlingen? Mm. Vill du ha sällskap på behandlingen? Ja. Vill du träffas på en fik? Alltså du vet, sådana där saker. Ge, istället för att fråga, jag finns här, och säg till om du behöver något. Ge konkreta förslag.
Mm.
Så får de säga vad de, ja eller nej.
Mm. Och fortsätta även fast de kanske säger nej en gång.
Ja, och sluta aldrig höra av sig. För att det är så hemskt. Men jag gick in, ja men du vet, skulle söka något i min messenger. Mm. Så här, och så bara går jag tillbaka och jag menar, så många som skrev till mig som jag aldrig svarade. Gamla kollegor, alltså det är så sjukt. Alltså det var ju så många som verkligen hörde av sig. Framförallt såklart när de fick reda, alltså precis när jag hade fått diagnosen. Men att det betyder så otroligt mycket. Även fast de inte svarar så betyder det jättemycket. Och man ska inte vara rädd för att höra av sig.
Mm.
Sen, ja. Vart lite sluddigt det här.
Nej, jättebra. Ja. Alltså det är som svårt för mig. Så här, ja, jag håller med.
Ja.
Alltså, vad ska jag säga? Jag tycker det är goda råd.
Ja, det finns många sätt att vara en bra vän på faktiskt.
Mm.
För att, jag menar,
jag skickade mycket länkar från Sara också, kläder. Ja.
Som jag skulle ha sen, ja. Ja. När jag blev snygg igen.
Ja. Fatta vad snyggt när du har små rattar i den här.
Ja. Det tycker jag var bra. Också, jag vill bara knyta ihop säcken lite innan vi säger hej då till alla tjejer. Men det var ju väldigt många som kom fram också nu i, av lyssnarna.
På countryklubben.
Ja, och på häktet.
Ja, oh, just det. Gud, det var så... Ni får sluta vara tuffare än oss. Ja. Ja, men det är så trevliga, coola tjejer.
Ni är så trevliga. Ja. Och när vi säger... Oh, alltså, bara tycker jag att våga komma fram. Jag tycker det är så... Ni, alltså, ni är så fina.
Att man kommer fram, och inte för att man ska prata om sig själv, för att man ska ge oss beröm.
Ja, jag vet.
Vad är det? Så mycket godhet har inte jag inne. Ni är kanske lite mer där. Men jag står ju och glor ifrån.
Nej, men det är så kul.
Jättekul är det. Och det är bra för mig också, för jag får ju öva mig på att vara mitt bästa jag mot.
Du är jättetrevlig, Hanna.
Jag har fått dåligt självförtroende när du har roastat mig nu i flera avsnitt om att jag är en otrevlig. Oh,
gud, alltså det är verkligen ett skoj. Du är så trevlig. Ja. Det finns lite att jobba på. Du kan höra av dig till Hanna Nordström, så kanske hon har något tips.
Får göra det. Tack alla små amöbor som veckovis lyssnar på oss dagligen. Vissa lyssnar om avsnitten.
Ja.
Vi älskar er.
Vi älskar er så mycket.
Ha en underbar vecka.
Ha en underbar vecka. Vi hörs nästa vecka.
Puss och kram.
Puss och kram. Hejdå.
Jag vet inte vad vi tänkte att vi skulle segla förbi. Det som alla andra i världen hamnat i. Att vi med vår energi, vi som tänkte nytt, att vi kunde hoppa över det. Men nu blir kroppen sämre och man måste låtsas hårdare. Och folk vill mindre av en nu och väntar sig mer. Och man får inga favörer av folk som vill ligga längre. Inte som en släcka utan som en svagt upplutande backe. Kommer det att hända, det ska hända. Inte framför dina ögon utan att du knappt ser det. Kommer det att hända, det ska hända dig med.
Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.